Podplay.
Hej och varmt välkommen. Podden heter Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och det är dags för ett nytt avsnitt. Idag heter min gäst Per. Och på något sätt är det ju nästan svårare att prata med poliser som har jobbat ett tag, för man vill fånga liksom allt, men det kommer man aldrig hinna under ett poddavsnitt. Men Per hinner berätta om spännande saker han har varit med om och spännande nya projekt som han håller på med. Så jag hoppas ni kommer gilla det här avsnittet som ni hör alldeles strax. Snutsnack finns på Instagram och på Facebook, och vill du stötta podden så kan du bli Patreon och också ta del av lite bonusmaterial. Och det gör du på www.patreon.com/snutsnack. Men nu, dagens avsnitt. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
13.10.70 kom.
Då säger jag varmt välkommen till Snutsnack, Per.
Tack så mycket.
Hur är läget idag?
Läget idag, jag befinner mig på västkusten, är att det är bra. Jag är frisk och familjen är frisk, och det är väl det i de här tiderna som är absolut det viktigaste.
Ja, precis. För när vi spelar in det här nu, det är vi precis i början av januari 2021, och innan vi tryckte på räck här så pratade vi lite om liksom ens inställning, kanske lite kort här, till livet när man har fått vara i en pandemi. Hur har det varit för dig det här att uppleva en pandemi?
Ja, som för mig som för alla andra så är det något helt nytt, och det är klart att det har ställts om, och man har fått tänka om både i vardagen men även arbetsmässigt här. Samtidigt så har man väl reagerat och reflekterat över saker och ting som man tidigare tog så otroligt mycket för självklart, att det kanske inte alltid är det.
Nej, precis.
Jag tycker att jag själv, och jag märker bland många av mina både vänner och medarbetare, vilket en del är saksamma här, att det har infunnit sig en större portion ödmjukhet. Mm. Just över att man inte kan ta saker och ting för givet längre på samma sätt som man kanske gjorde tidigare.
Just det. Mm. Men varken du eller jag är ju experter på pandemier eller så, men det är ju så att anledningen till varför du blir uppringd är ju faktiskt att du jobbar som polis.
Mm, stämmer.
Och det har du gjort i några år?
Jag har gjort det i väldigt många år. Faktum är att, och det är också så där man reflekterar, det är i september månad så klev jag in på Sörentorp för 40 år sedan.
Ja. Hur var det för 40 år sedan att börja plugga till polis?
Ja, men det var spännande, fast ingenting jag hade tänkt att jag skulle göra. Utan som för så många andra så blev det nog genom lite rekommendationer, genom en viss form av nyfikenhet, så blev det helt enkelt att jag sökte till polisskolan och hade väl som så mycket annat i livet lite tur och då komma in. Och jag har aldrig ångrat mitt val, fast det var inte det är mitt förstahandsval innan jag klev in på polisskolan.
Aha, vad var ditt förstahandsval då?
Nej, men jag var helt sen väldigt, väldigt tidig ålder. Jag skulle jobba som gymnastiklärare, mm-hmm. alternativt lärare. Det var det som var grunden. En enormt intresse för idrotten. Inte bara att utöva själv, men framförallt kanske att lära ut.
Mm.
Ja, det var nog med det yrkesvalet. Nej, inom polisen, det har jag ingenting att ångra överhuvudtaget. Utan det har varit en fantastisk resa under de här 40 åren med möjlighet att göra otroligt mycket. För mycket kan man säga om polisyrket, men att välja just själva polisyrket ger möjligheter till så mycket val.
Mm.
Det vill säga andra egentligen yrken inom samma myndighet.
Just det. Men när du var klar då, vad blev det för, var landade du någonstans då?
Ja, men då landade jag, då hette det, då fick man ju besked om vart du lämnade eller hamnade strax innan skolans slut. Och då landade jag i Göteborg tillsammans med ungefär 40 stycken ytterligare extra polismän som vi då var titulerade EPM.
Just det.
Så att ja, det var vad jag önskade också, att komma till Göteborg, även om det var lite slalomåkning innan det blev just Göteborg här, men det löste sig, så att, och det var också en, ja, jag har inte ångrat det valet heller.
Nej. Vad gjorde en EPM-are på den tiden i Göteborg när ni kom ut 40 nya där?
Ja, men då blev vi indelade i lite små grupper och sen så fick vi möjligheten då att gå runt första året på olika kriminalenheter. Det var ju all typ av utredningsverksamhet, allt ifrån tillgreppsbrotten till våldsbrotten till ekobrotten till de allmänna brotten här och även spaningsdelarna.
Mm.
Så att då blev man placerad och gick runt och fick en väldigt, väldigt bra insyn i just den delen av det polisiära.
Finns det någon vikt, jag tänker att man börjar just med det som man kanske som EPM-are eller ny polis inte vill börja med, gå in liksom och sätta sig på någon krim. Finns det någon fördel med det egentligen?
Ja, och vi, även om det är många år sedan som sagt var, så är inte det är inte helt främmande idag heller utav anledning och orsak att man gör på det sättet. Ja. Fördelen kan jag tänka det är att när du sedan då kommer ut i den blå verksamheten så när du kommer till olika larm så har du en bättre insyn om vad som behövs. Så att säga. Mm. Och det är framförallt dokumentationen.
Just det.
Så att jag tycker det är en fördel att du får den delen med dig, absolut.
Ja. Tror du att du hade någon fördel när du kom ut? Jag menar, du berättade ju om Per som ville bli gymnastiklärare och idrotterna. Så fanns det någonting i den Per som liksom du hade nytta av som polis? Alltså, förstår du frågan? Att liksom, ja. Det här kanske önskan om att vara pedagog eller något sånt där och lära
ja,
ut.
Men
finns det någonting där som man kan, någon parallell?
Men jag tror, alltså, det vågar jag inte svara på, men jag tror att de flesta som söker till det polisiära yrket har ju ett intresse för människor.
Mm.
Och liksom, det är helt olikt, det är det ju inte, även om det är väldigt olikt gymnastiklärare, lärare kontra polis.
Mm.
Jag menar, du har att göra med människan. I och med att jag hade jobbat en hel del med barn och ungdomar framförallt under en period innan jag suttit på polisskolan och det var lite militärtjänst och lite FN-tjänst och sånt där innan det blev polisskolan också, så var det var inget nytt för mig att prata med folk.
Nej.
Att möta folk. Så att, men det var ju inte ensam om att ha den bakgrunden. Sen var väl inte alla de här idrottsnördarna på samma sätt som jag är och var, men nej, men det var helt fel, var det nog inte.
Nej. Hur blev du idrottsnörd? Kom det liksom från din uppväxt eller hur blir man
det? Jag tror det var, ja, alltså det fanns väl inte något sånt där. Det fanns ett intresse hos framförallt min far med idrotten, men jag växte upp en liten ort utanför Växjö, inte så långt ifrån. Det är väl nästan till idag med tanke på att Växjö växer som det gör. Man kan beteckna det som snart ingår i centralorten också, men det var väldigt mycket idrott bland oss pojkar framförallt då. Det var fotboll och det var hockey och sen var det tennisen gjorde sin framsteg här med Björn Borgeran och sånt där. Va? Mm. Så att, det var väldigt mycket det. Och sådana två bröder och de var inte sena att hänga på idrotten heller, så att vi var en brödratrio som höll på med ungefär sak samma och hade turen till och med att få spela i samma fotbollslag vid några tillfällen. Så aha, att, okay. Det var mycket idrott. Mm.
Tränade, hur var träningen då liksom för 40 år sedan inom polisen? Då? Tränade ni också någonting eller på tjänstetid och sådär?
Ja. Mm. Ja, men det gjorde vi. Alltså, och det skiljer väl inte så mycket från idag. Att man hade ju sin så kallade fystimme då. Va? Och sen så du minns själv att många gånger så förhöll ju dessa till innebandy exempelvis. Man ja. Spelade med turlaget eller med där man befann sig. Mm. Vissa hade, ja, så det var väl ofta det handlade om.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Men de här första åren då när du var ute i Göteborg, då, hur kände du kring ditt yrkesval? Kände du så att nej, jag skulle nog ha blivit gymnastiklärare, eller kände du att du hade, ändå hade kommit lite rätt?
Ja, men det kändes väldigt rätt egentligen från första början. Och det som jag sa initialt, jag har inte ångrat mig överhuvudtaget. Mm. Och det har nog att göra med att jag har haft jäkligt mycket bra chefer runt om mig, väldigt mycket bra medarbetare, och fått möjligheterna att få göra väldigt mycket inom polisen. Så att jag har liksom aldrig blivit sittande kvar och inte trivs där jag har befunnit mig, utan fått möjlighet att rotera och göra lite andra saker. Mm.
Så okej, men då är du det man kan kalla då ordningspolis då, som EPM-are till en början. Och vad blir ditt första skifte av tjänst då?
Nej, men jag var på ordningssidan efter det här första året på som EPM på kriminalen, så gjorde man motsvarande då, fast på ordningssidan. Och då var det ju ren ordningspolisiär tjänst, men det var även trafiken och det var några veckor på piketen och sånt där. Och sedan efter det så blev vi i Göteborg placerade utifrån önskemål i olika vaktdistrikt. Det infann sig då, vi hade 6 vaktdistrikt i Göteborg på den tiden. Mm. Och då hamnade jag på Tredje Långgatan. Mm. Som då var benämnt vaktdistrikt 4. Okay. Om det är en hörsägen eller inte, det vet jag inte. Men det sades att det var Sveriges minsta till ytan vaktdistrikt. Mm. Och vi gränsade då mot Frölunda, och vi gränsade mot Hisingen utifrån Älvsborgsbron, och vi gränsade mot centrala Göteborg. Så jag rullade runt där en tid, och sen så valde jag en kollega att be oss till Östra Nordstan, eller Femman som det nämns oftast. Och där fotpatrullerade jag under 2 års tid. Och det, där och då var väl en av de största och bästa utbildningsåren för mig. För då kom du så att säga inte undan. Du mötte folk dagligdags, 24-7 egentligen. Och det var en jättenyttig tid. Och där höll jag på fram till... Jag var ute på ordningssidan fram till 88.
Okay.
Så var det någonting som fick mig att dra mig, alltså någon längtan tillbaka till Småland igen. Så då sökte jag till Växjö. Okay. Men fick inte någon tjänst, men hade några goda vänner inom polisen som hade lämnat polisen och gått till försäkringsbolagen. Och av någon anledning så blev jag lite lockad i den fällan, så att jag sökte ett jobb på ett försäkringsbolag i Växjö, och mot alla odds så fick jag det där. Aha. Men ska jag vara ärlig, så det tog inte många månader innan jag förstod att det där var inte jag.
Vad var din arbetsuppgift där då? Det var helt enkelt att utreda försäkringsärenden?
Ja, lite utreda, men även till viss del att sälja försäkringar. Och det är inte jag. Så att jag återvände, men då sökte jag mig till kriminalsidan och det var mitt önskemål, lite kopplat mot det här gymnastiklärare som vi har pratat om, att hamna på en rotel som hette ungdomsroten. Aha. Så där fick jag möjligheten att jobba under ett par års tid, både med spaningsverksamhet och med utredningsverksamhet. Och skulle man klassificera någonting under alla dessa 40 år man känner att man har gjort skillnad, så är det nog de 2 åren. Det var otroligt givande, fantastiska medarbetare, och den kille jag jobbade med då, han var så dedikerad detta och hade sånt enormt nätverk. Och vi jobbade över hela ytan i Storgöteborg, och Det var viktigt jobb, ett jätteviktigt jobb vi gjorde, och jobbade väldigt tätt med socialtjänsten också då på den tiden.
Jag skulle vilja fråga dig där, när du berättade också att den här tiden som fotpatrullerande polis liksom 2 år, att det var väldigt utbildande. Hur var stämningen då för nästan 40 år sedan när du fotpatrullerade i centrala Göteborg, när du mötte folk och kriminella och så vidare, om man jämför idag? Skulle du kunna liksom minnas någon skillnad mot vad man ser idag?
Jo, men det är klart då att det var skillnad på många olika sätt och vis. Dels var vi var ju fast stationerade i det här femman och Östra Nordstan och utgick ju därifrån. Vi hade en liten station där nere. Men samtidigt så är det ju en helt annan... Det är så lätt att säga att det är en annan respekt för myndighetsföreträdare idag än vad det var då. Jag kände ändå att vi kunde göra lite skillnad på både 2 eller 4 stycken patrullerande polis idag. Man möts av en annan... Då har inte jag varit ute på evigheter på detta sätt. Så egentligen är det ju mer gissningar, men samtidigt man pratar med unga kollegor man träffar här. De bemöts ju på ett helt annat sätt idag, även om naturligtvis det finns en respekt för polismännen på gatan, vilket gör ett fantastiskt jobb ute och möter helt annat idag än vad vi gjorde då.
Sen berättar du då när du kommer till ungdomsroten att det här med att göra skillnad, hur viktigt skulle du vilja säga att är det för dig att ha den känslan liksom, att ändå känna att man gör en viss skillnad? Finns det en sån behov av att känna det liksom, när man går till jobbet som polis för dig?
Definitivt. Både internt och externt så tror jag att det är det som liksom får mig till att längta till hoppet fortfarande varje dag för att kunna göra skillnad. Göra skillnad för att göra det bättre för medarbetare och de som är ute och möter allmänheten, att göra det bättre för dem. Och det är liksom, det är det som är andemeningen med det polisiära. Och jag tror att man mår aldrig så bra som när man har gjort något bra där ute och känner att man har gjort skillnad. Och det här med ungdomshoten, det kunde ju vara att man fick bort den där vilsne pojken, 16-17 år gammal, som hade hamnat helt fel, helt snett, utan att ha bett om det. Och det är väl lite, den tanken lever ju fortfarande idag. Jag hade förmånen att ha en chef i namn Claes Friberg under många års tid. Och när vi pratade om epitetet grov organiserad brottslighet så pratade vi Claes väldigt mycket om, och man gör det fortfarande idag, om just det att försöka jobba och stoppa rekryteringen in i de här kriminella nätverken, att det måste vara liksom något prio. Men det där löser vi inte själva, det vill säga polisen, utan där måste hela samhället finnas bakom.
Just det. Men sen har du egentligen då, sen 88 så klev du in då som kriminalpolis och har inte varit ute och patrullerat i uniform, kan man säga då, eller?
Nej, inte patrullerat på det sättet. Utan det dröjde många år innan jag satte på mig uniformen igen. Så att det var när jag väl gjorde det, och alltså, då pratade vi 2013. När jag satte på mig uniformen därefter första gången, och då kändes det, om man kände sig osäker när man kom ut som EPM i uniform, så var jag nästan samma känsla 2013 när jag satt på mig uniformen, och med den där rädslan av att någon skulle komma fram och ställa en fråga till mig. Jag hade inte den möjlighet att svara, för jag visste inte vad jag skulle svara, men det löste sig det också. Så att det var många år mellan uniformspersedlarna.
Just det, men det där är ju intressant också, precis som du säger, att man kan välja så många yrken i yrket, och är man kanske länge på en avdelning så tappar man ju det andra, de andra yrkespusselbitarna på något sätt då. För jag menar, om du hade satt på dig uniform då och gått ut på en ordningsavdelning, så hade du varit äldst i tjänst och blivit liksom befäl, och då kanske man känner sig lite lite förvirrad då plötsligt.
Ja, jag hade nog bättre få en handledare, tror jag, i så fall, om jag hade hamnat här idag. Det tror jag.
Ja, men det är rätt intressant. Så det visar ju då med all tydlighet att bara för att man har då den här polislegitimationen, så kan man inte just en specifik datum utföra precis alla polisiära uppgifter. Det går ju liksom inte. Man har en tjänst i taget liksom. Men från de här åren nu då, som du har jobbat som polis, då, vad har du för minnen när någon ställer den frågan? Liksom, vad har du för starkast minne av en händelse eller en upplevelse som yrket polis som poppar upp hos dig?
Det är så otroligt många saker man har fått möjlighet att vara med om. Och de där få dagarna som har infunnit sig, där man känner att vad gör jag här? Men en snabb reflektion och komma på allt fantastiskt man har fått vara med om under den här, alla dessa år. Men att ta ut något specifikt, det är jättesvårt. Mm. Men det som, när jag kastade upp frågan till mig och liksom väntade på vilken boll som skulle falla ner snabbast, så hamnade jag faktiskt på 1998.
Okay.
Det har gått några år sedan dess, men det innehåller så mycket och varade så länge, just det, den grejen. Och jag var ganska nyseparerad, bodde med min son i en lägenhet utanför Göteborg, och jag hade mina föräldrar på besök hos mig, och det var allhelgonahelgen. Det var inte ofta dåvarande chefer ringde hem. Mobiltelefoner fanns ju naturligtvis, men det var inte så att man levde med mobiltelefonen 24/7 på det sättet man gör idag.
Nej.
Utan då hade man hemtelefonnummer, och de där hemtelefonnumren fanns ju på en larmlista, så att mitt i natten så ringer jag i telefonen, och det där var inte vanligt. Mm. Och min dåvarande roterchef, han mer eller mindre skriker till mig i örat att samla ihop din spaningsgrupp och kom in omgående. Och jag vet att jag fick fram vad är det som har hänt. Mm. Och vi har flera skadade på en brand. Och det var starten, och jag fick tag på, då var jag spaningsgruppchef. Och fick tag på mina medarbetare, och vi åkte in där, och det handlade om, det var den här fruktansvärda Backabranden ute på Hisingen.
Just det.
Där 63 stycken ungdomar omkom och över 200 skadades. Och det där kan, det är liksom, man kan inte förstå alltså alla dessa döda unga människor, alla dessa svårt, många väldigt svårt skadade, men allt lidande runt omkring där.
Vad blev er initiala uppgift då när ni blev inkallade till det här då, när du fick rafsa ihop din spangrupp? Hur gick det?
Ja, vi fick uppdraget att vi skulle, alltså de transporterades ju folket till olika sjukhus. Det var Mölndal, det var Östra sjukhuset, det var Sahlgrenska, och vi skulle då försöka så fort som möjligt börja, inte förhöra utan mer föra samtal med folk som gick att prata med, för att få någon bild av vad var det som hade inträffat. Så att under x antal veckor så var vi ett gäng som åkte runt och hade samtal med de här ungdomarna som låg inne på sjukhusen. Och i början minns jag att det var lite svårt att ta in vad det var egentligen, men ju fler gånger man hörde ungefär samma historia, desto jobbigare blev det. Men det är väl egentligen, det finns så mycket annat alltså, men just det här var det som, den bollen landade tyngst, och där var inte jag med, men vad man inte ska glömma bort, det är det idoga utredningsarbete som sedan fortsatte långt efter att vi hade gjort vårt, så att säga. Men en grupp ledd av en åklagare som fortsatte under 2 års tid att nysta och jobba med, intensivt med det här ärendet, och kom fram då till vad det var som hade hänt, och även fick ett antal individer dömda för det hela. Så att det var ett fantastiskt arbete.
Jag tänker på det här med, det har dykt upp i podden, just unga människor och död är inte ovanligt att det blir minnen som sätter sig. Antagligen därför att unga människor inte ska dö före oss då, som är lite äldre kanske liksom, och sådär. Men jag tänker, när du berättar det här att du åker och man pratar och för samtal för att försöka reda ut, och du säger, du hör liksom samma historia gång på gång. Finns det någon känsla ibland att man bara vill dra från det jobbiga liksom? Att man bara säger, nu vill inte jag höra mer om alla de här unga människorna som dog, och jag, det gör ont i mig för mycket, så jag jag liksom lämnar in. Alltså kan man få en sån känsla också?
Nej, men jag, nu är det så väldigt subjektivt, man får svara här, men jag har aldrig haft den känslan, utan det är snarare att man kopplar på någon form av pannben. Är det några orättvisor som varit involverade här, eller om det skett ett brott och en ung människa eller människa överhuvudtaget har åkat illa ut, så vill ju jag själv som polis och polismyndigheten ha svar på vad är det som har hänt, men framförallt med all respekt för anhöriga. Det är inte okej. Så att jag kan nästan svara för hela polismyndigheten. Vi är oerhört professionella när det gäller det där. Sen att man har känslor, alltså bakom uniformen eller i civila kläder, men som polis, vi är människor, vi är inget annat, vi är inte robotar.
Men när du då har din son hemma som kanske var, jag vet inte hur gammal han var i det här skedet, men man tänker ju ofta, och det blir ofta att man gör kopplingar. Det gjorde jag själv sådär, man har barn och det händer något med barn i kanske som är i samma ålder som ens eget barn till exempel, att man gör sådana kopplingar. Men hur gör du när du kommer hem och liksom du har borstat tänderna och du vet att det har dött så här många i en fruktansvärd död liksom i den här branden, hur gör du för att liksom kunna andas ut och bara somna och sådär, har du någon taktik för det eller?
Nej, men jag tror att det är viktigt att man tillsammans med sina medarbetare som ändå står en absolut närmast när det har hänt någonting liknande, att man där bearbetar genom att prata. Och är man då liksom, är man då trygg med varandra, man har en hög tillit till varandra, så pratar man. Och då är det helt okej att man gråter, det är helt okej att man är förbannad. Man kan vara vad som helst, men man får liksom få ut sig det mesta där. Där och då vid det här ärendet så var min son, som väl är, och han hade inte varit där ändå, men han var för ung för att jag skulle göra den kopplingen till honom kontra detta. Då finns det andra ärenden som har varit mer kopplade till senare barn till mig, där jag har varit involverad i det, där en flicka blev tragiskt tagen av daga här för x antal år sedan, där mina döttrar var ungefär i hennes ålder. Det var jobbigare även hemma att prata om.
Ja, just det. Så det blir ändå, alltså det här med att ta med jobbet hem, eller liksom, då blir det ändå att man tar med de här situationerna hem på något sätt, oavsett man vill eller inte, därför att man har kopplingar som blir tydliga då?
Jo, men det blir väl det, och det är väl därför man kanske har ibland från sina barns sida upplevs som en jobbig förälder. Det är väl att man målar de där bilderna i huvudet, vad som kan hända. Nu kan allt hända om man befinner sig på fel plats vid fel tidpunkt. Det är vi alla medvetna om. Men det är lättare, tror jag, som polis att dra de där parallellerna och bara nästintill ibland lite överbeskyddande för sina barn. Och det är klart att är de uppe i tonåren då är man ingen rolig förälder. För de förstår inte varför man säger eller gör vad man gör.
Nej, precis. Nej, men jag tror också jag var lite jobbig där i min äldsta dotters tonår och sådär, och hade en taktik som var så där, hon ville vara ute sent, så du får ut hur sent du vill, men jag kommer att hämta dig. Och det var ju liksom både kul och tråkigt att ens farsa kom och hämta. Men då hade man ju liksom lite koll.
Jo, precis. Och jag tror att ju äldre de blir, och när de själva om inte förr blir förälder, om de nu blir så tror jag de kommer uppskatta det där.
Nej, men jag förstår att den där backa, och för lyssnarna som inte riktigt kanske kommer ihåg den här händelsen, så i kort, så vad var det egentligen som föranledde till att så många omkom?
Det var en förening ute vid Backaplan på Hisingen som arrangerade då en fest under allhelgonahelgen. Det var bara det att antalet personer som skulle få vara där inne var betydligt fler än alltså man släppte in så oerhört mycket fler människor där. Mm. Och så var det några som hade då inte blivit insläppta och ja, av den anledningen då så skulle hämnas och då blev det här fasansfulla resultatet.
Mm. Ja, precis. Det är riktigt traumatiskt säkert för många som också för, givetvis för de som var där alltså det, men också efter som du berättade att man när man får jobba med såna här händelser att det blir på ett annat sätt såklart. Sen vet jag, du har ju såklart och det är ju så att man kan ju prata jättelänge om en erfaren poliskarriär, men det intressanta är att du har ju faktiskt kastat dig in i någonting annat också. Det är ju så att du släpper snart en bok också.
Mm, ja, det är väl en sån där jag ska inte säga att det är en dröm, utan det var snarare det att det bara blev, och det har varit en lång resa här, och det där hade jag inte gått i mål med om jag inte hade fått en god vän till mig som ville vara med och skriva. Mm. Utan den blev liggande under en period där ända tills jag och min medförfattare Daniel Westerhav befann oss i Israel på ett forskningsseminarium när jag hade en liten projektanställning på Brottsförebyggande rådet. Mm. Och där Daniel då tyckte att han ställde väl frågan egentligen till mig, varför skriver du inte en bok som har varit med om så mycket konstighet inom polisen? Och där då avslöjade på honom att jo, det har jag väl nästan gjort färdigt, men jag kommer liksom ingen vatt med den.
Men hur kommer det sig att du nästan hade gjort det färdigt? Var kom det här ifrån då? Vadå, har du suttit på din kammare och smygskrivit på en bok då? Eller vad?
ja, nästan, fast under ett parasoll på Klong Dao Beach i Thailand. Vi åkte ner familjen och under en höst och barnen gick i skolan i Thailand. Aha. Och så att jag har lite väl rastlös för att ligga på en solstol och jag kände att jag behövde göra någonting annat än att vi följde barnen till skolan och hämtade dem från skolan och kanske tränade något pass varje dag. Så att ja, på det sättet blev det med papper och penna egentligen. Så satt jag och min hustru då och läste någon bok på solstolen när jag satt under parasollet och sen började jag teckna. Och sen så fick man det där aha-upplevelsen och sen flöt det på.
Men utan att avslöja då för mycket för de som kanske är nyfikna på boken, men är det en spänningsroman, är det en snut, är det en deckare, är det en romantisk komedi eller vad är det för någonting?
Ja, det är inte poesi. Nej, men det är väl genren, krimgenren är det. Ja, ja. Absolut.
Och vad heter boken?
Den heter Operation Monsunregn.
Men hur, nu, jag har inte läst boken och nu har jag bara hört titeln och sådär. Hur sätter man sig ner och skriver en bok? Vad började du någonstans då? Var det kapitel 1 eller skrev du ner någon form av röd tråd? Eller hur jobbade du då som inte hade skrivit en bok innan?
Egentligen hade vi så... Jag tror att det som är mycket som man har varit med om inom polisen gör ju att man kan ta saker och ting ur sin verklighet och sätta på pränt och sen skruvar man lite på det. Och sen har jag ju haft så fantastiskt mycket duktiga kollegor runt omkring mig som har bidragit till både skratt och gråt och förbannelse och ja, allt möjligt. Och sen många olika ärenden. Så att koka ihop det där och konkludera det på något sätt och vis. Jag kom inte igång de första dagarna, men sen uppenbarade sig bara någonting på stranden, vilket gjorde att ja, men nu vet jag vad jag ska skriva om. Mm-hmm. Och på den vägen blev det. Och man pratar ju en del om ens babe. Alltså inom journalistiken pratar man om kill your darlings eller darlings och sånt där. Mm-hmm. Sådär som man inte kan släppa. Och för mig har jag förmån att jobba mycket med underrättelsearbete och det är väl lite det som låter grund för att skriva någonting utifrån de tankarna. Mm-hmm. Och lite utifrån metoder som man arbetar inom polisen.
Okej. Okay. Mm. Ja. Har du någon huvudkaraktär här? Har du någon bick eller någon...
Jo, men det finns en huvudkaraktär, men det finns många andra starka karaktärer. Men ändå inte för många, så att man inte som läsare kan hålla reda på vem som är vem där. Så att det finns det. Det finns en huvudkaraktär. Och tanken är ju då att vi i vart fall ska se till så att det blir en uppföljare på bok nummer ett. Och vi har väl redan, jag och Daniel, tanke på bok tre. Hur den i så fall skulle kunna förhålla sig till bok nummer två, som vi har kommit ganska långt på.
Men jag måste få backa lite grann. Ni sitter då i Israel och han säger, kan du inte skriva en bok? Jo, men det har jag nästan gjort på en strand i Thailand. Vad händer då? Ja. Liksom? Hur får ni ihop det, ni två då? Alltså, hur gick det till?
Ja, men det Daniel får läsa lite av det jag har skrivit. Jag lämnar inte över allting, för jag tänkte jag kanske behöver skämmas när han läser det, för han är fantastisk på att läsa texter och skriva, Daniel, på alla sätt och vis. Att lite sådär skämkudden hade jag väl på morgonen därefter när han hade fått läsa några kapitel. Men han föll för storyn och kände liksom att ja, men det här kan vi göra någonting åt, och på den vägen är det. Och sen har vi liksom haft en dialog, om inte varje dag så väldigt, väldigt mycket, och liksom stämt av, och vi har hållit oss till grundstory. Så att sista kapitlet i boken satte jag på en semesterresa på Cypern 2018.
Jaha, du kan inte skriva hemma i Göteborg, det går inte.
Nej,
det var soliga stränder.
Ja, nej, det är inte soligast. Men faktum är att jag har skrivit absolut bäst när man har fått gå in i sin egen värld. Och det gör man inte när barn pockar på ens uppmärksamhet. Nej. Eller telefonen ringer vid sidan om, eller hustrun ber om att göra någonting. Då tappar du det eventuella flowet du har i det. Så att, ja, det var en vecka. Men samtidigt så att det är inte där jag framförallt har skrivit, utan då har jag dragit mig till solen och vindarnas ö. Och där har jag lånat min yngste brors hus och suttit och skrivit i.
Ja, vänta, vad är
det? Öland alltså.
Det är Öland alltså. Okej, okay. Så det behöver inte vara Thailand eller Cypern. Det kan vara.
Nej, absolut inte. Okay. Nej då. Okay.
Nej, finns den här, om det är någon lyssnare nu då som är nyfiken, vad hittar man den här boken då?
Ja, men den hittar man faktiskt i handeln. Hittar man den från den 26 januari. Man kan ju redan nu låter jag som en sån riktig PR-agent, vilket jag inte är, säljare, men man kan redan nu förbeställa den på nätet.
Ja.
Och läsa lite om innehållet även där. En liten sådär, lite cliffhanger.
Ja, spännande, spännande. Men jag tänker på skrivandet. Som polis så blir det ju lite skrivande oavsett vilken tjänst man än har. Tror du att liksom... just yrket i sig, eller är det helt individuellt att det här, att skrivandet finns igen som polis på något sätt?
Nej, men det tror jag. Dels är det individuellt, men det är många kollegor som har skrivit böcker. Jag har jobbat med en som heter Lena Mattej som har skrivit väldigt, jag tror 3-4 stycken i varje fall. Jag hörde att du, och den boken har jag inte läst men kommer att läsa, du hade intervjuat Fredrik Kärnholm. Den boken ska jag absolut läsa, för den tror jag är en annan bild av, och en lite ny tanke också om det. Så att, nej, det finns jättemånga poliser som i varje fall går i tankarna att skriva, och många har gjort det och gör det.
Jag brukar alltid runda av podden, då brukar vi prata polisfilmer, och det är inte så långt från att gå liksom från fiktion till fiktion då, kanske från i bok till, till film, men hur om vi tar först böcker, läser du mycket deckare själv?
Ja, men det har nog gått i vågor, lite beroende på liksom hur vardagen i övrigt ser ut och vad man liksom får landa ner i och känna det där. Kommer man in i böckerna ganska snabbt så kan det liksom ätas böcker ganska mycket. Så att det är lite periodvis mer än att det är konstant.
Jag fattar. Finns det någon bok du skulle kunna rekommendera?
Ja, alltså... Tänker du däcka skrået då, eller rent generellt?
Nej, men du, jag tycker du får vara helt fri och rekommendera.
Ja, nej, men alltså det, ibland kan man ju undra vad man är för någon människa egentligen. Men jag tycker att jag fick en bok när jag fyllde 50 av en god vän, en kollega, som jag undrade vad tusan menar han med det här. Den heter Chantran. Okay. Och det är skrivet av en författare, jag tror han är från Nya Zeeland. Han beskriver en kille från Nya Zeeland som rymmer från ett fängelsestraff där och landar i Indien, och hans resa där. Den var otroligt intressant och ger en väldigt perspektiv på livet, om inte annat. Och få se allt ifrån framsidan, men framförallt baksidan i Indien, och perspektiv på livet man själv lever. Så den var superintressant. Sen tycker jag det, bland de senaste böckerna som också har blivit en diskussion, en snackis i media. Och det är Johanna Lernebys, den här familjen. De beskriver familj i östra, nordöstra Göteborg utifrån ett lite klanperspektiv. Den tycker jag också. Deckarmässigt, ja, men jag läser en del. De jag framförallt har läst de flesta böckerna, det är en författarduo som tyvärr bara är en författare kvar, för en av dem gick bort för ett tag sedan. De heter Roslund och Hellström, när de skrev tillsammans, och nu är det Anders Roslund som skriver här. Men det finns många, det finns jättemånga.
Ja. Polisfilmer då? Något som lockar? Ja.
Nej, men då tänker jag så här att när jag hörde att du hade ställt en fråga till andra där, så är det så lätt att man blir så där PK. Då ska man inte tala om saker och ting, för att det där är inte okej att titta på. Det är ungefär som på 70-talet, ingen skulle tycka av och säga att man tyckte om ABBA när man var 14-15 år. Men ska jag verkligen liksom grunda i det, så tycker jag fortfarande Beck, och kanske de första Beck-filmerna håller väldigt hög nivå. Alltså det är sån där... Mannen på taket har man ju sett om x antal gånger exempelvis. Ja. Men jag tycker fortfarande att de nya Beck-filmerna, de håller. Absolut. Det är nog de, när de kommer liksom på streamingtjänst eller på kanalerna, så ser jag fram emot att titta på dem. Även i nytappning med Peter Haber som Beck här.
Kul. Alltså Per, stort tack. Det blir ju att försöka återberätta liksom, när man har jobbat som polis så länge som jag har gjort det är svårt, men jag har fått i alla fall en liten inblick i det du har gjort. Och jag tänker att du som är Patreon, lyssna vidare, så kommer jag prata med Per lite mer om vad han faktiskt har pysslat med, för nu har vi ju bara varit och petat lite grann. Men glöm heller inte att tjuvkika på Pers bok som du faktiskt kan förbeställa, och den heter, du får repetera Per, det är Monsunregn någonting, men jag kommer inte ihåg innan där, vad heter den?
Operation Monsunregn.
Operation Monsunregn. Precis, det är ju mycket inom polisen som heter operation sådär. Så stort tack Per för att du ville vara gäst, och du som är Patreon, lyssna gärna vidare.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Snutsnack. Det är tisdag när jag släpper, och det är det nästa gång också. Så det är alltså bara en vecka kvar om det är tisdag just nu. Hoppas vi hörs i nästa vecka. Ha det jättebra fram tills dess. Hej då!